did. Oj, oj, oj!
Oh, Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god!
Hur kan du få slå den här på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa. Nu har det blivit dags. UFC 260 gick av stapeln i helgen, så vi har lite att prata om. Paul Edwaye.
Zabba.
Ja. Det är bara vi här idag.
Eller hur?
Det blev helt plötsligt nästan lite tomt.
Stolen är tom här.
Exakt. Asha vågade inte komma in nu när huvudmatchen inte gick som han hade trott.
Men det gick inte som jag heller hade trott, men jag bröstar den ändå. Man up här.
Ja, exakt. Ja, men vi hade ju alla fel. Ja. Svårare än så är det inte.
Nej, och som vi hade fel, om man säger så.
Ja, men verkligen. Jag måste nog säga att det jag blev... Alltså min tro inför det här mötet, det var nog att... Francis skulle inte ha hunnit slipa på sitt markgame så otroligt mycket som han hade gjort inför den här.
Nej, exakt. Och det var ju det vi sa, att så här, får vi se den här nya versionen av Francis, eller är det samma gamla Francis som bara har tränat lite annorlunda grejer? Men han visade ju helt annat game här, och lugn och metodisk, och staffade takedownen och liksom skickade huvudspark dessutom. Och det var en helt annan version av Francis. Och nu håller med alla som säger det, han är den mest otäcka, skrämmande fighten i världen just nu liksom. Och jag tror att många nu tänker efter, så okej, UFC heavyweight champion, det är en beast liksom, verkligen. Stipe såg man kanske lite förbi så där, men nu är det ju en livsfarlig herre på toppen där som kommer knocka folk höger och vänster.
Ja, jag är lite frågande här, var är taket på Francis? För nu när han har gjort den här utvecklingen, då, alltså så här, när de möttes första gången, då var min teori att den som vinner den här matchen kommer i princip vara ganska så ostoppbar. Nu har ju uppenbarligen då Francis Ngannou slipat på sina skills. Jag menar, han gick in, han var väldigt lugn, han stressade inte. Stipe försöker ta ner honom, det går inte. Det tog inte jättelång tid innan Francis i princip har tagit rygg på han, börjar skicka slag, kommer ut i rond två superstabil och bara börjar plocka isär Stipe. Och till slut när han väl prickar med de där bomberna, då var det ju godnatt.
Och jag tror att man såg på Stipe efter första smällen där som han blev träffad av liksom. Visst, han tog den, men man såg någonstans efter nedtagningen som inte funkade att hans självförtroende försvann. Liksom hela hans ansiktsuttryck var ju så här, nej, jag vill inte vara här. Lite liksom så här skraj i blicken typ. Och när han gick i rondvilan där så skakade han på huvudet liksom. Och det var ju sånt där tecken på att han är missnöjd med sin, liksom, det som händer där inne just då. Och jag vet inte riktigt om han ångrar sig kanske att han gick ner så mycket i vikt, att han inte hade mera liksom power. Och kunna hålla ner en gång, och det liksom kommer i de här duellerna när det är kropp mot kropp, och kunna liksom vara den starkare fighten. Han kanske hade tänkt på att så, jag ska vara snabbare, lite smidigare, men det funkade inte liksom.
Nej.
Och sen så liksom själva avslutningsmomentet där, så tror ju han att han har träffat Francis. Eller han träffar Francis, men han tror att han har skakat om Francis. Så han börjar tjurrusa framåt, och så går han in i den där vänsterkroken, och sen är det ju godnatt liksom. Men jag tycker, vänner, Stipe såg inte ut att ha, svårt att säga, men han såg inte ut att vara taggad i den här matchen liksom. Han såg lite så att första smällen tror jag gjorde han lite så här, oj, nu har jag inte råd att bli träffad igen här. Och då började han fundera mycket, och så gick matchen över till Francis, som liksom var metodisk och lugn. Och jag tror att Stipe inte hade räknat med det.
Tror att han gjorde lite som vi här i MMA-podden, att vi, jag ska inte säga att vi såg förbi Francis Ngannou, för jag lyfte ändå, det prickar han så kan det vara över, men jag trodde inte på liksom brottningsbiten. Och att jag tror att det där kanske till och med Stipe också har sett förbi honom, att han kommer inte ha kunnat bli säkert så bra på brottning, jag kommer kunna ta ner han när jag clinchar upp. Och så direkt, game plan out.
Exakt, och det är det jag menar, att hans blick blev lite så här, oh shit, typ. Nu är det här har inte jag räknat med. Så det känns lite som du säger, att gameplanen var nog så, han kommer rusa, han kommer jaga dig med de här tunga slagen, dyk under, ta ner han. Och så tror jag verkligen den här första takedownen är väldigt, väldigt viktig, att så här, okej, etablera nu, vem är det som bestämmer här? Och när Francis liksom staffar en, som han gör, tar rygg och börjar slå liksom, då tror jag att Stipe är så, och det blir verkligen en lång kväll innan jag ska hålla mig till gameplanen. Och att han kanske kände att så här, oj, Ngannou är mycket, mycket starkare än senast, och bättre tekniskt liksom. Han hade mycket att tänka på, Stipe. Det var verkligen så här, en ny version av Ngannou. Det tycker jag var grymt att se att han har lyckats liksom, hur säger vi, utvecklas. Mm. Och han har ju sagt att han hela tiden har varit så här. Men att han nu har fått lite mer hjälp och lite bättre mentalt liksom, att hålla sig lugn och...
Han har väl bytt camp, va? Alltså jag vet att han kör på Extreme Couture, men hur länge sedan var det han bytte camp? För han hade en annan tränare innan, men jag minns inte vem det var.
Det är den här fransmannen, Fernando tror jag han heter.
Mm.
Som körde i Frankrike, som är typ arg på honom. Jag såg någon intervju där när han är arg på Francis för att Francis lämnade honom och tycker att Francis är en snake in the grass. Mm. Och så, men alltså jag tycker Francis gjorde helt rätt. Han har lämnat, han har utvecklats och det är det som, och nu är han champ. Vad mer kan man liksom, han har gjort rätt val. Och han har ju Usman som en typ motivator. Jag såg någon intervju där efteråt och han sa att Usman såg att han hela tiden håller sig lugn. Och det var det som fick han att så här, inte rusa i de här slagen utan hela tiden vänta. Du har 25 minuter på dig. Den här knocken kommer komma någon gång under 25 minuter. Och att det är Francis liksom har börjat implementera nu. Och då kommer han vara livsfarlig. För då är det inte det här att folk vet att okay, han skickar några stycken. Han blir lite, säger vi, oförsiktig. Takedownen finns där. Nu är han med på allt som sker och det är kul att se. Så jag är fett hypad på nästa match alltså, oavsett vem du blir mot.
Ja, alltså jag är jätteimponerad av Francis. Jag trodde väl första gången de mötte så var det här min tro. Jag trodde att Francis skulle vinna. Sen har ju allting gått som det har gått. Men jag var inte helt hundra inför det här mötet, uppenbarligen då. Eftersom att jag låg någonstans och trodde att Stipe skulle vinna. Men det är alltid kul när man ser en fighter ändra på det som många tror är den svaga punkten. Typ då brottningen som är praktexemplet här. Man såg direkt att det funkar inte. Stipe går på, det går inte. Istället är det Francis som börjar ta rygg. Och då får vi tänka, nu har han gjort värsta utvecklingskurvan där. Det har gått spikrakt uppåt. Inför nästa möte kommer det gå spikrakt upp igen. Och det kanske var precis det här han behövde. Nu har jag väldigt dålig koll på hans tidigare coach. Jag vet inte hur mycket de har jobbat med brottning och grappling där. Är man på Extreme Couture, ja, då är ju det liksom fokus.
Och han har ju Usman som sin, exakt, säger vi, brottningspolarmentor liksom, som kommer säkert vara ge en breakdowns på exakt vad ska du göra när det här sker. Och så liksom drillar de. Nej, jag tycker Francis är otäck nu faktiskt. Han är en otäck slutboss i ett spel högst upp där UFC, säger vi, berget. Och ser brutal ut liksom. Jag tyckte han hade blackt på sig ännu mer muskler än sist man såg han. Och så såg man skillnaden där precis innan vid stare downen, innan de satte igång, att så här, Stipe såg ju ut och väger nästan en light heavyweight.
Ja.
Så jag vet inte, Stipe, jag väntar på att höra en förklaring från han liksom. Vad tyckte han? Att var det gameplan som inte funkade? Vad åkte liksom, vad blev konstigt? Eller så var det bara så att Francis var för bra den natten?
Ja, det är ju den stora frågan. Det är lite synd att vi spelar in det här på en måndag, för alla de här svaren brukar vi få liksom lite framåt. Exakt. Den här kvällen när de börjar droppa intervjuer. Sen får vi se om Stipe kanske vill göra intervjuer väldigt, väldigt snabbt nu eller inte då. Fråga
men,
där.
Ja, men jag tror att det här gjorde ju Francis till en världsstjärna. Och inte bara att han är champ, utan jag tror att många ser potentialen i att han är byggd som han gör. Jag tänker så filmkarriärer och allt annat som kommer liksom börja lossna nu för honom. Vilket är kul för han.
Verkligen.
För han är ju verkligen liksom byggd som en actionhjälte.
Jo, det är hela hans resa också med att alltså stå där och gräva.
Och kanske göra en film om hans liv, 100%.
Det tror jag definitivt. Ja. Och fortsätter han bara bygga på den här historien, så kommer det till slut såklart att komma en film om Francis Ngannou. Jag tror att är en biografi man vill läsa om 10 år, då är det ju definitivt Francis Ngannou. Exakt. För det är en jävla resa den snubben har gjort. Alltså, från att komma ifrån i princip inget hopp om livet till att bara dra därifrån, leva på flykt, vara en flykting rent ut sagt. Leva hela det livet och till slut bli världsmästare i UFC. Alltså det är galet. Mig vetligt så har vi nog aldrig haft en mästare som har gjort den.
Nej, inte den resan. Det är väl folk som har tagit sig upp från liksom fattigdom annars. Ja. Men jag tänker typ Manny Pacquiao och sådana som har gjort någonting liknande. Men Francis har gjort en extrem grej. Just det här att han levde det här flyktinglivet och tog sig från Kamerun hela vägen in till Spanien, till Frankrike. Och alla de här hindren som har hänt under den resan, som egentligen är på liv och död liksom.
Ja, ja, ja.
Så han har haft mycket tur och har klarat sig under resan för att komma till Frankrike, bli upphittad, börja träna och sen liksom se potentialen i han. Mm. Och sen så händer det här. Och så blev man world champ. Så Vad säger man när han ligger där och blundar och tänker tillbaka på sitt liv? Måste vara rätt häftigt ändå och bara, oj.
Men det måste ju vara en sån inspiration för många också, just att ha gjort det, att ha tagit sig ifrån det och verkligen nå hela vägen fram.
100%.
Alltså, det är helt otroligt. Sen kan jag känna så här, är någon som skulle bli champ i den viktklassen, för mig det är Francis, just på grund av hela hans story, hans bakgrund, och visa att ingenting är omöjligt.
Nej.
Så till alla er där som sitter och gnäller och har det väldigt tryggt och bra, är lite oroliga på sig uppe från jobbet, sätt upp en bild på Francis Ngannou. Exakt. Och säg att det inte går.
Men det är kul också, han har ju något så här ungdomsprojekt nu i sin hemstad. Mm. Och liksom, jag såg en intervju innan matchen att han sa det, att de killarna och tjejerna som tränar där kommer ju verkligen se att så här, okay, alltså allt är möjligt.
Såg du videon därifrån?
Ja, precis.
Otroligt.
Och att liksom de ser att en person härifrån har lyckats bli världsmästare i den, säger vi, den viktklassen som egentligen rule alla andra viktklasser. Han är the baddest man on earth, och det är så det är liksom. Och alltså nu Francis kan göra egentligen lite vad han vill nu. Det är ju det, han är ju UFC heavyweight champion, knockar folk, alltså han har det. Det är inte så att han är en som vinner decisions och har blivit en champion, utan han är en avslutningsmaskin. Jag kan se att det finns boxningsmatcher framöver för han som också kan vara intressant att göra. Alltså han är klar på alla möjliga sätt. Hollywood, alla möjliga, alltså alla sorters idrotter, och ja, star status och star quality är implementerad i den mannen.
Verkligen. Jag drar hela topp 15 när vi ändå är igång, så får du så här memorera namnen typ där du känner att ja, men den här personen kan ju eventuellt hota honom. Så vi börjar från nummer 15, Alexey Oleinik. 14, Sergej Pavlovich. Tom Aspinall, 13. Blagoj Ivanov, Marcin Tibura. Sen kommer vi till 10, Chris Daukes. Augusto Sakai, Walt Harris, Shamil Abdurakhimov, Yersinio Roisenstruck. 5, Alexander Volkov, Cyril Gane, Curtis Blades, Derek Lewis. Och sen kommer då Francis och Stipe att skifta. Förmodligen så Stipe blir väl etta och Francis blir väl då... Francis blir såklart champ. Där har vi dem. Var det något namn där som du känner, ja men kanske i framtiden,
Ivanov.
Inte nu?
Ivanov. Nej, alltså jag känner att så här, Derek Lewis har ju alltid en chans mot vem som helst. Det är att han besitter samma kraft liksom. Och, men jag tror att skulle de mötas idag igen, så tror jag faktiskt att Francis skulle vara den med fler verktyg. Mm. Han skulle kanske, säger vi, våga boxas mera med Derek, få Derek att missa och straffa, för det känns som att Ngannou har mycket, mycket bättre händer och striking game överlag nu. Vi såg ju huvudsparkar, vi såg allting. Men där har vi ju alltid den här lilla chansen att träffa Lewis med en hård över hans höger, så kan det ta slut oavsett vem han träffar. Så där är det lite så här 50-50. Men med övertag då, eller vad säger vi, att fördel ligger ju på Ngannou för att han har mer verktyg. Och sen tror jag faktiskt att en intressant match hade varit Volkov också. Ja. Då Volkov är, senast såg han jättebra ut tycker jag. Lite snabbare, kommer snabbt i träff. Längden har han. Så den matchen skulle också vara väldigt, väldigt intressant. Och han har ett annat game som kan utmana Ngannou striking. Men du har inte råd att bli träffad. Det är ju det. Och vi har ju sett när han väl beträffade Derek Lewis och somnade han i sista ronden där. Så, men jag tror att ser vi matchmässigt så är det intressant. Just stilmässigt att Volkov har lite snabbare slag. Han har långa ben, han har längden i både liksom hela kroppen och en stor människa. Och det kan bli intressant, men han slår inte lika hårt som Francis.
Nej.
Och jag tror det är det han alltid har. Det är hans lilla bonus, att han alltid vet att träffar jag dig clean så kommer chansen att du somnar är rätt stor. Så säger vi, Francis kommer nog vara champ ett tag till här. Om det inte blir en superfight här framöver.
Vi kommer komma till den diskussionen om en liten stund. Jag vill slänga in en liten joker där bara. En person som jag vill se utvecklas. Och jag säger absolut inte att hans namn gäller den närmsta två mötena för Ngannou. Men däremot om den här killen får gå x antal matcher till, så kan det bli intressant kanske nästa år eller året därpå. Exakt, Tom Aspinall, där har vi den. Det är verkligen ett intressant tillskott till viktklassen. Men möter han Francis Ngannou idag, då tror jag att han är rätt så over.
Det
så
tror jag.
Han behöver få växa lite, precis, i den här viktklassen innan.
Alltså jag ser att den som ska vinna över Ngannou måste vara någon som är snabb. Mm. Snabbhet. Det var ju som den här huvudsparken som kom med, som satt till och med på Stipe nu. Alltså man såg den nästan i slow-mo komma, och ändå så liksom reagerar inte Stipe på den. Så jag tror att det är någon som är lite snabbare, vilket Aspinall är liksom. Han är snabb, han rör sig mycket. Det är någon där som ska kunna liksom röra sig inåt, träffa Ngannou och sen röra sig utåt och se till att inte bli träffad. Men det är svårt. Ngannou har långa armar, så han träffar ofta folk också på väg ut liksom. Så det är inte många intressanta matcher framöver.
Vad säger du om Cyril Gann? För jag tror att folk just nu undrar lite vad vi tycker om honom. Vad tror de om honom och Ngannou?
Jag tror att Cyril Gann kan göra sig, alltså hur säger vi, han kan göra bra ifrån sig tills han blir träffad, som alla andra. Cyril Gann har lite mer komplettare game, han har mycket low kicks, han har ändå en tanke bakom vad som sker i strikingen, har lite fighting IQ, men det spelar ingen roll. Blir han träffad så kommer det liksom ta slut. Och som vi såg här, det spelar ingen roll att han träffar på garden liksom. Impacten går rakt igenom handsken in i huvudet fast du skyddar dig. Så. Och det är där jag tror folk blir ställda också. Att säga, oj, jag får inte bli träffad, och det är en fight. Du kommer bli träffad. Så vi får se. Någon kanske har en taktik och liksom börjar buttskota direkt och gör något sånt. Jag tror någon är liksom, därför jag menar, John Jones kanske har någon liten lösning på det här. För vi har sett han, vad säger vi? Han skäms inte att göra såna här saker, till exempel komma krypandes på alla knäna för att undvika ett moment och sen direkt dyka på ben eller något. Så det är något sånt tror jag kan vara en liten key till att beat him just nu i alla fall. Tills vi får se lite fler luckor i hans game.
Bör vi se en rematch mellan Francis Ngannou och Stipe Miocic nu?
Det tycker jag inte.
Nej, jag
tycker
jag håller Stipe, med verkligen till 100%.
Alltså Stipe fick inte till något. Det, hade det varit så att okej, Stipe, det gjorde en bra match. Nu var det så här, nej Stipe, du var tvåa, du blev sönad. Tyvärr. Och du blev total knockad liksom. Så jag tycker Stipe är vän 38 nu. Han bör vila i alla fall ett år om han vill fortsätta liksom. Det beror ju på. Han själv vill kanske ha en rematch, kan jag tänka mig. Men jag tycker, alltså, jag tror inte att om de möts igen nu, så tror jag inte att Stipe kommer kunna göra någonting annorlunda heller.
Nej, och jag känner lite så här, så jag kan bli lite less på det här hela tiden. Det måste vara en rematch och det ska vara en trilogi eller vad det nu är. Jag förstår ibland när det är jämnt, det är tajt. Jag fattar att vissa matcher behöver man få den här tredje gå av stapeln direkt. Men här känner jag verkligen inte det.
Nej.
Jag får ingen känsla av att jag behöver se den igen. Den första, det var en grötig match och det var Stipes utan snack. Stipe har sen fightats sina matcher, Ngannou har gjort sitt, men nu han ägde honom i princip. Och jag känner det, jag tycker nog att i det här fallet behöver nog Stipe gå någon match till, fightas och vinna. Och det är ingenting att göra med att jag har någonting emot Stipe på något sätt. Han skulle absolut förtjäna att få en match till. Men jag vill nog få bort lite det där momentet att det alltid ska vara en rematch när det handlar om en titelmatch.
Jag håller med. Alltså, jag tycker att det ska vara en sån immediate rematch. Inte bara för att champion har förlorat. Det beror på hur han har förlorat. Ja. Det har varit en jättejämn match. Och visst, han förlorade på decision. Eller att så här, okej, första 30 sekunderna, han blev knockad. Någonting sånt. Men när det är så här, det här är en dominans liksom. Det är så här, det är inte så att man såg och sa, men Stipe kommer vinna den här matchen nu. Utan man såg att han hela tiden var den som var mest undergiven i matchen. Han liksom, hade det här avbrutits av något annat och domarna hade gått in och kollat scoring, så hade ju fortfarande en gång och vunnit. Så jag menar att, nej, jag tycker inte en rematch nu. Utan Stipe, som du säger, får möta någon, kanske Derrick Lewis, gör dig väl förtjänt av en titelmatch igen liksom.
Plus att jag tror att Ngannou är redo redan. Han är en sån som går match ganska frekvent. Dina sa det själv i presskonferensen. Han hör av sig ofta. Han vill slåss. Han vill bli bokad.
Så och det har ju varit ett uppehåll här. Exakt. Han inte fick fighta. Så det vore jättekul om de kan boka in honom om 2-3 månader igen.
Jag blir inte förvånad om det är så. Och jag tror inte att Stipe är redo om 2-3 månader. Och då blir det bara löjligt att göra en rematch. Så det är bättre att Francis får gå sina matcher. Sen vad
Francis
Stipe vill göra.
Francis var väl inte heller så sugen på att ge Stipe en rematch heller. Så
nej, jag tycker att de... det du sa, det var lite för då han bara, det är en sån här match behöver man inte rematcha på.
Nej, och jag tycker det är roligare att se Ngannou mot alltså matcha honom mot andra.
Plus att här får vi inte heller glömma att Francis har fightats 4 matcher emellan, Stipe har fightats fler, Stipe har också fightat sina matcher emellan. Så det är inte ett
kämpmöte. Fast det har väl bara varit mot DC.
Ja. Ja. Jo, men precis. Men däremot så har det ju inte varit så att det blev att de möttes först och så blev det en rematch och så blev det 2-0 och sen kör de den tredje, utan det blev verkligen att det har gått tid emellan deras andra möte. Det är väl därför jag också inte heller tycker att det ska vara en så här immediate rematch heller. Det blir en spännande framtid. Vi får se vad som händer, vem han blir bokad mot. John Jones var ju där inne och twittrade lite, och så skickade han också in tweeten "Show me the money". Och Dana White säger i presskonferensen, "Yeah, but does he really wanna fight?" Om han vill så kan han höra av sig till dem och så fixar vi det.
Jag tror att han vill fightas. Alltså det är John Jones fortfarande. Det är, säger man, enligt många ansett the GOAT. Han har mött egentligen alla i sin vickla, så jag tror inte han är rädd för en match. Jag tror bara han vill ha bra betalt. Han vill ha Conor-pengar, för han vet att chansen finns att jag torskar den här också. Och då vill han ändå veta att så här, jag gjorde bank på kontot liksom. Jag bankade in ordentligt. Han skrev ju också nu på Twitter, tror jag såg det igår, att så här, han kommer gå ut med summan han vill ha offentligt, så får folket avgöra om det är liksom för mycket, att så här, vad snackar du om, det här kommer du aldrig få, eller om det är en acceptabel summa, att så här, okej, det här kan ju faktiskt Dana betala för att få matchen. Så de håller ju på lite nu och, säger vi, förhandlar, businessförhandlar. Dana vill ju inte öppna plånboken, han sitter på mycket stålar. Och John Jones vill ju att han ska öppna plånboken för just den matchen. Och jag förstår John Jones. Är det en sån super, alltså det här är ju en super fight. Kanske decenniet super fight liksom. De ska betalas bra. Speciellt när vi har sett här också att UFC betalar en sån liten procent av sina intäkter till fighters. Förutom till Conor då. Så då skulle faktiskt, just för den här matchen tycker jag, att de får ett specialkontrakt, Ngannou och Jones, att de får liksom väldigt bra betalt. Kanske inte boxningsbetalt, men bra betalt, för att det är en väldigt superfight. Jag tror nästan alla skulle kolla på den fighten också.
Jag tror också att den fighten kommer göra väldigt, väldigt mycket. Och jag kan fatta Jones i den här sitsen att han vill ha sina pengar. Sen tror jag det här handlar om, jag tror att många gånger så tror folk att UFC och Dana, de är på Jones sida. De är inte det.
Nej.
De har aldrig, speciellt inte Dana och Jones, de har aldrig haft en bra relation. Nej. Det där är någonting som jag vet inte vad folk har fått det därifrån. Jag tror att folk har inte koll egentligen på hur liksom vänskaperna funkar inne. Men Dana och Jones har egentligen aldrig haft en bra relation.
Nej,
det har alltid varit gnabb mellan dem och det fortsätter.
Och det har varit många skandaler också som liksom inte har gjort relationen bättre.
Nej. Och det är därför också Dana sitter och småhetsar honom lite, att men egentligen så är han rädd. Det är därför han säger show me the money. Om man vill då går han in och tar den. Han börjar ju spela de här grejerna också för att liksom sätta
Derek
folk
Lewis
lite mot
finns
honom.
Här, han förtjänar den också, du vet. Helt plötsligt har han ett alternativ. Att men vi gör den matchen, men vi ska betala miljoners dollar till dig när vi kan bara matcha honom mot Derek kontraktsmässigt. Och vi slipper, men det är också så här, det är förhandlingar. Och John Jones gör det här genom att gå offentligt, vilket kommer lägga lite mer press på UFC, att så här, fansen säger, jo men vadå, den här summan är inte orimlig, om det nu inte är en orimlig summa John Jones vill ha. Nej. Och det kommer också säga mycket, vill han ha en billion så kommer vi visa, okej, det här kommer aldrig hända, du vill inte möta Francis. Men är det en rimlig summa som kanske Conor har gjort, då tycker jag så här, kör. De vet ju själva, de kan göra den här i någon av de här, de kan fylla också med publik och så kommer pay-per-view över hela världen liksom. Så jag tror den matchen kommer bli en rumbling jungle liksom, en enorm fight.
Nej, men det blir garanterat. Och när det gäller rimliga summor så är bara Samuel Pettersson, langa upp den där 1 million dollars så får du komma gäst MMA på den.
Exakt.
Men det är spännande, det är en spännande tid.
Men med det sagt, jag tycker ändå att så här, jag vill se Derek Lewis och Ngannou rematch.
Den kommer ju se helt annorlunda ut den här gången.
Det är det jag menar, och jag vill se den. Jag vet inte om jag vill se den innan John Jones eller efter John Jones, men jag vill se de två matchningarna med Ngannou. Jag vill se han både möta Derek Lewis igen, för jag tycker Derek Lewis förtjänar en ny titelchans, och jag vill se han möta John Jones, mest av så här superfights faktorn att det är, säger vi, det är två super, säger vi, tungviktaren som har sett egentligen odödlig ut, förutom de förlusterna han har haft i tidigt i karriären och mot Stipe. Och John Jones som liksom inte förlorat en enda match. Det har varit nära. Vi har tyckt att han har förlorat vissa matcher på decision, men han är fortfarande undefeated liksom. Så det borde också ge Dana lite så här, okej, vi kanske ska öppna plånboken lite här.
Jag tycker det är så rolig kommentar från Dana White presskonferensen. Då frågar han mig, John Jones mot Stipe, vad tycker du? Han bara, alltså, det är så läskig som Francis såg ut idag, John Jones should go down to 185. Han vill ju verkligen, han vill hellre sätta honom mot Adesanya än mot Ngannou. Och det är ganska intressant det också, den matchen verkar inte ha något problem att göra.
Nej.
Frågan är om han där skulle kunna lätta på plånboken. Det är ju verkligen den stora frågan.
Det är väl bara Dana liksom. Eller så har de andra planer för Francis här. Alltså, vet du vad? Nu behåller vi försöker behålla han som champ här. För man vet ju aldrig, risken finns ju att John Jones också kanske vinner den här matchen. Alltså, man vet ingenting och då kanske de tänker så här. Fast det är också så här, det går inte heller egentligen när jag tänker efter. För Derek Lewis kan lika gärna knocka en gång också. Så det är så här, så är Derek Lewis champ. Ska John Jones möta Derek Lewis då? Eller ska han få Gino möta en gång? Nej, vi får helt enkelt se här. Och jag vet att han skriver till veckan, så ska, det är ju nu de ska förhandla den här veckan, sa Jones. Ja. Och då skulle han skriva summan han ber om offentligt. Så vi får avvakta här till nästa vecka och se om han ber om $1 billion eller $1 million.
Ja, han bara, want $1 billion and I want a seat in MMA-podden i Sweden.
Exakt. Då är det kört.
Som sagt, fortsättning följer. Vi håller er uppdaterade om det här.
Yes.
Vi hoppar på kvällens co-main event och det var Vicente Luque som fick ta sig an den för detta weltviktsmästaren vid namn av Tyron Woodley. Ja, det var ju en enrondare. Ja. Det var lite imponerad av det, att Woodley, han kom ut.
100%.
Han var där för fight.
Roligaste Woodley jag sett på flera år. Alltså. Ja. Och jag var så här, oj vad har hänt? Det var något där moment bara att de fastnade mot buren som man alltid gör. Men sen så liksom jagade han. Och det har han inte gjort på jättelänge. Till och med när han var champs gjorde han inte det. Utan han safeade väldigt, väldigt mycket. Nu har han lite vild. Ja, är du vild så kan det här ske. Jag tycker att så här, han, som någon sa, liksom, han gick ut på skölden. Han kan vara stolt. Det var inte så att han torskade som de andra matcherna när man sett att han har liksom gett upp i mentalt och inte vill vara där. Nu körde han hjärnet. Och då är det här en sån konsekvens som kan ske. Liksom, att du gör ett misstag. Du blir liksom, för han hade ju Luque groggy liksom. Drev på för mycket, blev träffad själv. Lyckades inte riktigt återhämta sig. Och Luque är smart som han är. Liksom, tänkte, okej, jag byter här taktik. Istället för att bara jaga huvudet så går jag på en submission. Och den satt. En Dars choke. Och jag tycker att, vad säger man? Woodley, svårt där. Han har 4 förluster nu tror jag i sträck.
Ja, väldigt svårt.
Gammal tror jag. Dana sa det också. Han är 30...
Ja, han är väl 30. Han är 38 eller 39.
Ja, men jag tycker han kan få en till match. Just i och med hur han fightades i den här fighten, så tycker jag att han förtjänar att få en till match. Och Luque är ju ett beast liksom. Det är så här, han gillar ju den här typen av match när det blir vev liksom. Och Woodley bjöd upp till dans. Han kunde gjort den här matchen jättetråkig också. Så jag tycker ändå det blev show. Och liksom går man ut på skölden, då tycker jag man kan förtjäna en till chans i alla fall. Och därefter så kan det vara en retirement. Så ger han kanske någon som, säger vi, han bör vinna så att han kan gå ut med en vinst i alla fall.
Tyron Woodley var rankad 7 inför det här mötet. Vicente Luque var rankad 10. Däremellan har vi Neil Magny och Damien Maia. Nu kommer ju Vicente Luque hoppa upp och knipa då den 7:e platsen i rankingen. Jag drar resterande bara så att vi har en. Michael Chiesa 6, Steven Thompson 5, Masvidal som kommer att fightas mot The Champ ganska snart. Leon Edwards 3, Gilbert Burns och så har vi Colby Covington. Alltså det är en tuff division. Och den, vad är det, 24 april, då kommer ju Masvidal och möta Kamaru Usman. Så det är ganska snart som den matchen
blir. En månad snart, ja.
Ja. Så det är nära. Det är
men
nära.
Woodley ska inte möta någon, säger vi, ovanför honom.
Nej, absolut inte.
Ska han göra en match till så är det ju för att liksom inför din retirement. Du har varit champ, du har varit med UFC en bra tag, var med i Strikeforce innan dess. Så jag tycker ändå så här, ge han en match, kanske topp 15 som en sista fight och sen kan han tacka för sig. Men jag tycker det är så kul att de säger ju det att sen han gjorde den här rapplåten I beat your ass, så han inte beat någons ass liksom. Nej. Han har bara torskat sen dess, så det kanske är någon sån här rap curse som ligger över han. Men han ska ha eloge för sin insats i den här matchen då. Han bjöd på showen då liksom, på underhållning. Och man har ju alltid snarkat när han har fightats de senaste matcherna. Och nu var det lite gamla Tyron Woodley, han jagar den där högen liksom.
Jag tycker det är jättekul att han verkligen kom ut och körde. Han levererade ju match, vilket var jätteroligt att se. Det blev en bra fight och jag ser ju hellre honom förlora så här än att han förlorat jättetråkigt.
Och jag tror ändå han kan vara lite nöjd med den här. Alltså inte nöjd, men att han ändå kan säga, jag gjorde fightades ändå liksom. Det var inte så att jag stod mot buren och jag inte ville vara där och blev nedtagen och liksom blickade ner på klockan, utan nu var han där, han gjorde allt han kunde, det funkade inte, men du gav ändå allt.
Men vi får se vad UFC gör här, för han och UFC har inte heller haft en jättebra relation direkt. Det har varit väldigt mycket
så det är så här,
intriger mellan dem, så vi hjälpte med honom och Dana, men däremot så har han ju vänt lite, för att det var någon han sa till, jag kommer inte ihåg vem det var som Tyron Woodley sa till, att skit i att gå in i de här clincherna med UFC för att du vinner ingenting. Att han hade själv hållit på med det, men han nu är lagt av.
Just det, det
spelar ingen roll. Men jag kommer inte ihåg vem det var han sa så till.
Så nu kanske UFC har lite empati för honom. honom ja. Och tycker lite synd om honom att ge honom en sista chans.
För annars är argumentet att de kan katta honom av den anledningen, alltså, han har alltid varit en pain in the ass, ja. Let him go.
Fyra raka förluster.
Och har du sitter nog ändå på ett bra kontrakt för detta champ.
100%. Alltså det skulle inte heller förvåna mig om de klipper han faktiskt.
Nej.
Att det är slut för han. Ja, då får vi se vad han gör efteråt.
Vincent Loke räddade upp ett gäng vinster tills han mötte Steven Thompson. Det var i november 2019. Yes. Han förlorade via enhälligt domslut. Sen besegrade han. Oj, alla kommer vi avsluta här. Nico Price, Randy Brown och nu Tyron Woodley.
Yes.
Vem ser vi egentligen Vincent Loke möta? Jag drar igen då. Mm. Vi har ju då, han kommer ju ta nummer 7 plats med största sannolikhet. Sen har vi sexa Chiesa, Steven Thompson, hans senaste förlust. Sen har vi Masvidal, vi vet redan att han är matchad. Vi har Leon Edwards, Gilbert Burns och Colby Covington.
Thompson behöver ju en ny match här. Mm. Varför inte en rematch liksom? Det var 2019. Thompson såg jättebra ut senast. Och jag tror att en vinst i, säger vi, i det här nya mötet kommer katapulta upp vinnaren till eventuellt liksom en contender shot direkt. Eller en title shot, beroende på vad som händer i toppen liksom.
Jag vill nog hellre se Thompson mot Leon Edwards.
Den är också bra, faktiskt.
Mm. Med Gilbert Burns och han, är inte de i samma camp?
Gilbert Burns och Tyron Woodley?
Nej, Gilbert Burns och Luke. Det kanske de inte är. Nej, det är de inte. Burns är ATT och
yes.
Han är ju med, vad heter han? Hardonk eller vad heter han?
Hardonk.
Henry Hooft. Hooft är det väl?
Hardknocks.
Precis, han yes. Är där. Det stämmer, de tillhör inte samma.
Alltså jag tänker det finns
för Gilbert Burns han hade ju varit intressant.
Och Burns har väl ingen match heller bokad.
Nej, och Burns är rankad 2. Det är ju bara frågan om Burns tycker då att han ska möta en som är rankad 7. Det är väl där som är den där frågan, att folk vill ju sällan möta någon som är 5 platser.
Burns senaste vinst, det är väl också över Woodley, har för mig något sånt där.
Ja, han förlorade ju senast mot Kamaru Usman och så han har ju förlust i ryggen.
Så varför inte? Alltså det finns många matchningar att göra. Den där viktklassen är ju galen liksom.
Ja.
Men jag tror också att de flesta är väl redan bokade där på toppen.
Jo, jag tror nog det. Alltså jag, Leon Edwards har ingen vad jag vet. Jag är helt
Colby
osäker.
Nej,
Colby inte heller någon. Colby är etta, men jag tror att Colby är den här som sitter och håller på sin första plats i rankingen och vill inte riktigt ta någon. Jag vill ju gärna se Colby mot Leon Edwards, hade varit en grym match. Den är ju jättegärna så att vi vill ju se Colby mot Corcan Masvidal, men nu är Masvidal boken mot Usman.
Alltså det och då tänker sätt... vi så här, då kommer ju Usman ta uppehåll beroende vad som händer i den matchen, och samma sak kommer Masvidal ta kanske 3 månader innan nästa match och då går det liksom ett år nästan, eller liksom då är vi i höst och ska ingen av de här andra matcha tills dess.
Alla måste ju göra det. Där är ju det här ibland att det blir lite stiltje i vissa divisioner när topp 5 egentligen bara vill ta sig upp till en titelmatch. Och jag fattar varför vara där. Nu är det så här, Gilbert Burns behöver vinna matcher. Han har precis gått om titeln. Han ska inte gå om titeln direkt. Då är ett bra möte Vincent Luque. Det är bara frågan om man vill möta honom. Det är det som är den stora frågan. Om han vill det. Men Luke måste ju komma uppåt. Han behöver ju börja röra sig upp. Han mot, men Chiesa gick ju nyligen mot Neil Magny. Svårt. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Vi får se hur det här.
Och det känns för Chiesa att möta en kille som är 7 istället för att möta någon som kanske är 5-4. Nej, det jag tror också så här, som du säger, folk vill hålla på sin spot där, speciellt med rankingar att så här, varför ska jag möta någon under mig? Vad kommer det att göra? Alltså vad kommer det skjuta min plats? Kanske ett snäpp uppåt, men inte 2-3 platser upp så att jag kommer närmare bälteschansen, och då vill de hellre gå en match mot någon 2 platser upp eller något som liksom verkligen gör en skillnad när du väl vinner.
Ja. Som sagt, Weltervikts-divisionen alltid fullsmockat. Vi rör oss vidare. Tredje matchen på kortet var Sean O'Malley mot Thomas Almeida. Alltså jag är så imponerad av Sean O'Malley alltså. Shit, vad snyggt det såg ut. Allting var riktigt, riktigt fint. Han levererade slag, han levererade sparkar. Han försökte se på en walk of KO i rond 1. Han fick i princip till den i rond 3. Thomas Almeida har väl nu dragit på sig 4 stycken förluster och lär väl nu ryka ifrån organisationen. Däremot så Sean O'Malley, ja, still undefeated. Vad säger man?
Ja, alltså vad säger man? Almeida fick inte till något.
Nej.
Han var slag på så här och liksom Jag tänkte att okej, men släpp bara i slutet. Du kommer ändå säkert bli knockad. Så gjorde han ändå inte det liksom. Så nej, det var, han hade problem med fotarbetet, med räckvidden. Och liksom,
räckvidden tyckte jag var jättetydlig. Han nådde aldrig
helt,
fram.
Aldrig fram, missade alla slag i princip. Han träffade några när han jagade och då var han liksom helt öppen. Och ofta såg han på en kontring där också. Nej, alltså O'Malley gjorde det han alltid gör, och det är att göra trolleri liksom, och hokus pokus, för att göra hokus pokus där med folk. Och jag tror att han, som han sa själv, var viktigt för han det här statementet liksom, att så här, kolla, jag kan visst ta en check, en låg spike på benen. Men det är kul att han är tillbaka, om man säger så. Får vi se om han jagar Chito Vera här.
Det hade ju varit en ganska intressant rematch att se framöver. Men det jag tänker lite i hela hans sätt att fightas också, det jag var väldigt imponerad med honom, det är i princip hans sätt att kunna förflytta huvudet en meter bakåt. Mm. Att han gör bara en sån snabb förflyttning bakåt och är så långt borta. Han är så mjuk på fötterna att när handen är fram...
Ja, han har känsla liksom för distans där han kan träffa och inte bli träffad. Och det är ju det här att han är avslappnad och har jättebra blick och öga och ser verkligen så här... Alltså när saker kommer och han hinner reagera på det och är så medveten om vart han befinner sig rent fysiskt i kroppen. Alltså är jag för nära eller kan jag bara luta mig bak lite, så missar han och här kan jag komma in med mina kontringar. Så det är det här spelet liksom hela tiden, och han är en mästare på avståndsbedömning, och det är därför vi ser hur han träffar med de här snurrsparkarna och liksom hela tiden ligger på sin distans och fightas. En lång man som fightas långt, och det är det han gör. Som, alltså hur säger vi? Lite Thompson-stil över det, med det här studset och ha total kontroll på vart han är, befinner sig i ser vi, i relation till motståndaren liksom.
Vem borde han möta?
Uff.
Han är orankad. Sean O'Malley är just nu orankad. Jag drar den ranken och då drar den hela vägen. Vi har ju då Chito Vera, Marlon Vera som han heter. Han är nummer 15. Kyler Phillips, Cody Stamann, Merab Dwalishvili, Jimmy Rivera. Sen hoppar vi på topp 10. Rafael Assunção, Dominic Cruz, Pedro Munhoz, Frankie Edgar, Marlon Moraes. Sen har vi femma, Jose Aldo, Cody Garbrandt, Rob Font, Corey Sandhagen. Konstigt att säga att Piotr Jan rankar detta och väljer med Sterling Champ, men it is what it is.
Jag tycker ändå rematch faktiskt. Alltså, ja. Chito torskade väl senast, han var jag mötte. Det var någon som spöade honom ganska mycket också. Hans senaste match. Och med tanke på att vill Sean...
Det var ju Aldo.
Det var Aldo, precis. Och vill Sean komma upp i rankingen här, varför inte? Och det har varit, han säger att han är undefeated, att det här liksom var, han sparkade nerven av misstag. Och många är så här, nej, det är fortfarande, du har förlorat. Chito vann den matchen. Och då är det så, okej, vill du ta den här rematchen, bevisa nu för folket att det var en fluk det här vad som hände. Det var en freak accident, som han själv säger. Så möt Chito Vera, så förtjänar du liksom plats 14-15 i rankingen om du vinner den. Och då kan du börja klättra upp. För då är det lite mer hög profil.
Jag hade faktiskt, alltså det här, jag tror inte att han får den här matchen. Nej. Men Vera förlorade ju mot Aldo. Ja. Det hade varit väldigt intressant att se Aldo mot Sean O'Malley.
Vad har Aldo för plats?
5.
Ja, det tror jag. Det kommer nog inte ske alltså. Men jag tror att Sean O'Malley skulle ha väldigt bra chans just med räckviddsmässigt och stilmässigt mot Aldo.
Jag tror det med.
Och med tanke på att Aldo slutat skicka low kicks så tror jag det kommer bli... Fast han skickade lite mot Chito Vera ändå.
Ja.
Fast jag tror att den här längden och liksom, hur säger vi, tajmingen och fotarbetet kommer vara helt avgörande i den matchen. Och därför tror jag att Sean O'Malley kan ha väldigt stor chans att vinna den. Men jag tror inte de kommer matcha honom så pass högt upp mot en femma. Utan... vi får se här, jag tycker fortfarande att jag ska fortsätta kolla ut Vera. Och Vera får väl får se om han är sugen på att möta en person han redan har spöat. Liksom. Men har du spöat han så ska jag väl kunna spöa han 2 gånger.
Verkligen. Vad tycker ni? Vem vill ni se Sean O'Malley mot? Gå in och kommentera på MMA-poddens Instagram, @MMA-podden. Jag kommer lägga upp, det kommer finnas en bild där för avsnittet, och där kan ni lägga era kommentarer om vem ni vill att Sean O'Malley ska möta. Och släng in andra matcher som ni har också. Alla som ni vill se från det här kortet, langa in det på MMA-podden Instagram. I vanlig ordning så twittras det en hel del och det händer lite olika saker inom MMA-världen. Dustin la ut en tweet som var July 10th och en diamant. Vi vet ju att han inte kommer fightas mot titeln. Vi vet att han och Conor McGregor är på G. är 10 juli, International Fight Week. Är det det som är datumet och trilogin ska avgöras?
Jag tror det. Mm. Ja, det känns som det faktiskt. Varför ska man annars gå ut med en sån där liten sneaky sneak?
Det är för att det är min födelsedag. Det är därför det är mer det. Med
bara,
det. Dusty knows. Han bara, 10 juli, folks, Paul Levi fyller år.
Med vilken match du får på födelsedagen.
Ja, verkligen. Nej, men det ska bli riktigt grymt. Va, alltså, jag är så kluven till det här returmötet. Jag vill se det. Jag ser inte att jag är kluven inför det. Jag ser jättegärna de här två göra upp en tredje gång. Det är Red Panty Night, smart val av Dustin, och kanske välja det framför en titel. Jag tror han kommer tjäna en galen summa pengar på det här.
Mm.
Ja, alltså, hur kommer det här mötet gå, alltså? Det är långt kvar, så vi kommer nog vrida i våra så här teorier. Men om vi bara spekulerar nu, vad tror du? Vem
alltså,
vinner?
Jag ska spekulera så här, så måste jag säga att så här, jag tror att Conor efter varje förlust så han kommer tillbaka bättre. Det är som att han behöver få en smisk liksom, för att säga okej, okay, dags att skärpa mig. Dags att sluta glassa på jatter liksom, och börja gå ner i grottan igen och grisa och liksom jobba på mina svagheter. Och speciellt sättet han förlorade på i senaste matchen då, att det var lite förmjukande. Han blev verkligen liksom TKO-ad första gången han blev TKO-ad innan han blivit utstrypt. Nu fick han ju stryk. Och att det var så tydligt också att han hade en lucka i sitt game. Och det är det alla har pratat om liksom. Så här, vadsparkar, det var Conors kryptonit. Så jag tror att han någonstans känner att så här, okej, jag har chans på att, säger vi, komma tillbaka som alla andra förluster. Göra min rematch. Och jag tror att när det väl är så för Conor, så tror jag personligen att han lägger ner mycket fokus på det. Nu vet jag inte om han gör det idag som han gjorde för några år sedan, eller om det fortfarande bara blir loj för att det är en payday. Men jag hoppas att gör han det som han har gjort innan, gör sin läxa, liksom steppar upp träningen ännu hårdare, liksom är dedikerad. En förlust är ju ändå, triggar ju det ännu mer. Så tror jag faktiskt Conor kan ta hem det här. Att han har en helt annan approach till fighten. Och för vi såg i första ronden hur det gick. Det var väldigt nära där på att han liksom, och jag tror att sharpa han till allt, jobbar på sin stance lite mer, och liksom, nu vet han vad troligtvis Poirier kommer göra också. Så tror jag faktiskt Conor kan ta hem det. Vilket vore väldigt, väldigt kul. För då blir det ännu mer liksom röra i smeten där. För då är han next in line för en titelchans.
Verkligen. Alltså jag lutar nog åt det hållet du gör nu med. Och som sagt, det är den 10 juli. Och jag tror att den här åsikten kommer att förändras på vägen. För jag vill jättegärna se hur hon tränar.
Exakt.
Vad lägger hon fokus på? Vad gör Conor? Hur mycket drar han sig undan ifrån det andra? Han har väl sålt proper 12?
Ja, de köpte eller? Ut han, precis. Så han kommer inte ha någon, hur säger vi? Han sålde väl sina aktier där.
Tror
så han har blivit utköpt. Visst, det är några miljarder extra på kontot, ja. Liksom, men
det är mindre jobb också.
Exakt, jag tror det blir mindre sitta på styrelsemöten och, ja. och säga vart de ska lansera sin nya whisky och sånt där, utan nu är det liksom, pengarna finns på kontot, nu är det bara fokus på fight, och jag tror att någonstans så känner han väl att det här är hans legacy, hans historia, han vill lämna ett avtryck, och då kan du inte torska en gång till mot Poirier liksom. Så jag hoppas att det här är motivation för honom, och att han liksom steppar upp som vi har sett innan, efter båda förlusterna liksom.
Ja, jag tycker det är en spännande match.
Mm.
Det ska bli väldigt intressant att se de två igen. Jag tror att Conor en aningen såg förbi Dustin inför returmötet. Dustin säger själv att han blev prickad i början. Hade Conor fortsatt att kliva på där så hade det lätt kunnat vara över. Han stod sjukligt tungt på det främre benet. Han blev prickad och till slut, det gick ju inte att stå. Mm. Så den här bilden på hans ben är obehagligt. Det ser ut som att båda benen är liksom ihopsatta i varandra direkt där. Men det blir av. Det rörs verkligen om i lättviktsgrytan just nu på grund av att Khabib är borta.
Men med det sagt så kommer ju inte Dustin sluta träna och liksom bli bättre
nej,
och bättre.
Nej. Han kommer fortsätta. Exakt. Han kommer steppa upp sitt grej. Jag tror också att, det får inte glömma här också, nu har vi pratat om Conors grejer. Dustin vet nu med.
Exakt.
Vilket gör att Dustin har ett helt annat perspektiv. Jag tror kanske den här lite nervositeten som han hade, för att jag tror ändå att han hade den mot Conor när han klev in, den är nog lite borta. Nu vet Dustin också att jag kan släcka
Jag kan ta ner han också. Han lyckades ju precis i början där liksom. Så han vet ju vad som funkar. Att säga okej, hur många månader har det gått? 6 månader, kommer han hinna täppa igen de här hålen? Kommer han byta stance? Kommer han kunna checka de här sparkarna? Eller liksom, när du väl fightas så faller du tillbaka på gamla vanor, eller kommer han fortfarande stå i samma stans och jag kommer kunna spika de här spikerna på honom?
För jag tror att kommer Conor ut aggressivt, då tror jag att Conor vinner den här matchen ganska lätt. Om han, jag tror att han behöver göra det han gjorde mot Donald Cerrone. Jag tror inte han ska gå ut lugnt som han gjorde här mot Conor. Jag tror lite, eller mot Poirier, jag tror det var det som sänkte honom.
Nej, vi får helt enkelt se. Alltså, som du säger, vi får se här. Tar Conor det här seriöst eller liksom, är det lite loj igen och att han bara tänker sig ännu mer pengar in så att mina framtida generationer är lika rika som jag liksom. Det är ju det vi får se.
Det är
se,
många men... generationer som inte behöver jobba.
Exakt. Så han, det är ju det jag tror att han så pushar. Han bara tycker okay, 10 generationer framåt här behöver inte knega liksom. Men vi får ju se, för det kommer vara en bra payday för båda. Kul för Dustin att äntligen få den här super super matchen igen då det verkligen kommer generera jättemycket pengar till han. Vilket han förtjänar. Men sen är frågetecknet Conor här liksom. Jag tror, är han motiverad så vinner han. Gör han det här på Lois och torskar han igen.
Vet du vad som måste vara jävligt tråkigt? Att vara den där generationen efter den sista som bara kan titta på hur mycket pengar som en gång fanns.
De slösade bort familjearvet här. Vad är det om tusen
They
år?
They burnt all the money.
Exakt.
Fuck.
Det kan ha. Det är McGregor money.
Nej, shit. Men du, pengar in och pengar ut. Reebok är ute. In kommer nu Venom. Och nu snackar vi då om sportsponsorer. Venom är ju ett verkligen så här MMA-märke.
Ja.
Reebok vill ju bli ett MMA-märke. Det har alltid varit mycket kontrovers runt Reebok. Nu kliver Venom in. Jag har inte sett några plagg direkt från Venom. Jag såg någon tisha, va? Jättelitet märke.
Jättelitet märke, och folk sa den är jätteful liksom. Det såg ut som en helt vanlig fight tisha. Det var inget så här speciellt UFC, hur säger vi, logga eller något så här, du vet, wow, det här vill fansen köpa, utan det var en vanlig t-shirt i princip med en Venom-logga. Alltså Venom har jättebra utrustning. Handskar, benskydd och liksom mittsar och pads och sånt. Så det är kul ändå att ett riktigt kampsportsmärke är med och liksom sponsrar, eller är sponsor för UFC.
Blir, får vi säga. Det är 10 april, va? Då hoppar de in i första. Alltså nästa gala, tillägg där bara, det är inget event nu i helgen, utan nu får vi vila en helg sen här, och då hoppar Venom in.
Venom in, precis. Och då får vi se liksom den nya uniformen som alla kommer ha. Vi får se om de kanske ändrar handskarna till sina egna. Det har varit massa spekulationer här. Men det är kul att ge dem en chans. Sen vet jag inte liksom, jag visste inte att Venom hade så mycket stålar liksom, att kunna konkurrera med Reebok.
Jag visste inte det heller. Och att jag var helt chockad när jag
gjorde en deal med UFC liksom, att de säljer så pass mycket kampsportsutrustning. Reebok, förstår man ju, det är liksom, de är en bred marknad. De har liksom crossfit, de har vanlig idrott, de har vanliga skor liksom, säger vi, leisure. Medans Venom är ju verkligen specifikt för kampsport, kampsportskläder, kampsportsutrustning. Men vi ska inte säga.
För å andra sidan så kan ju det här också gynna Venom som fan. Just för att det är ett MMA-märke så kommer det bara boom, blomstra. Nu vet du vad som har hänt med Tapout?
Jag tror Tapout har gått i graven för länge sedan. Och vad hette de? Sprawl. Och det är fan kul att det surrar här. Nu kommer vi surra lite här. Det fanns ju mycket så här, säger vi. För er som är lite äldre och lyssnar på det här har ju varit med om alla de här fight liksom, säger vi, fight moderkläderna. Det var ju, började ju med Bad Boy, två ögonen liksom på shortsen, jättehäftiga. Och sen kom det lite så här uppstickarmärken, typ Hunter fanns och Red Nose som Wanderlei Silva rockade. Och sen så var det lite gap och så kom jänkarna där med sprawl shorts, och sen så började ju Tap Out, och sen så kom alla de här Affliction och Flames kläderna och allt sånt. Kul att se liksom hur MMA-modet har förändrats under åren.
Verkligen. Men det känns ju som att dealen med Reebok dödade det där på ett sätt, också. Det stängde ut alla de här andra, och då är det, då jag kan förstå att de andra
det,
har gått.
Jag tror att det var väldigt väldigt hårt liksom för de här vanliga märkena som kanske hade en två fighters som liksom sa, de fightas i våra shorts, vi sponsrar dem. Helt plötsligt blev märket liksom osynligt. Du kan visa i träningslokalen men inte, säger vi, på arenan där det ska synas, vilket var väldigt väldigt tråkigt. Men vi får väl se här, Venom är ett kampsportsmärke, jag får se om det slår igenom eller om det floppar. Andra organisationer i världen liksom, det känns ju som att det poppar ju upp så här fightmärken hela tiden som sen dör liksom, med aktiva ett år, halvår, och sen så försvinner de liksom. Nu vet jag att på Cage Warriors hade jag alla det här Pitbull fightwear liksom. Får ju se hur länge det håller, men alltså det är kul ändå att UFC väljer att göra ett samarbete med ett kampsportsmärke istället för att göra det här andra. Men å andra sidan kanske säger vi, lönemässigt hade varit bättre om de hade typ Nike eller Adidas eller Under Armour, något stort märke som har mycket, mycket mera backning liksom än just Venom. För jag vet inte hur dealerna ser ut här heller, hur mycket de betalar ut till.
Jag tror att de ville betala lite mer än Reebok. Jag fann att det var grejen med Venom. Jag tyckte Dana sa något sånt att de ville kliva in mer. Jag vill bara insticka det med Tapout. Jag faktiskt intervjuade Tapout grabbarna, två av dem. För de var i Sverige för några år sedan och jobbade på en annan MMA-sajt, och då gjorde vi en grej utanför Globen där vi körde live i typ 3 timmar, och då var Tapout grabbarna där. Jag tror att vi snackade med dem i typ en timme. Sen träffade jag The Punk också när jag var i Vegas. För de startade även produktionsbolag. De har gjort film. Så de ligger dels bakom filmen om Matt Hamill som heter Hamill, och även Warrior där Tom Brady är med. Eller nej, inte Tom Brady, vad heter han? Jo, är det så han heter? Skådespelaren Brady som spelar Bane i alla fall. När de fightas
Tom
MMA.
Hardy.
Tom Hardy.
Yes.
När de fightas MMA. Det är han och någon annan skådespelare. De två filmerna ligger de bakom rent produktionsmässigt. Sen vet jag inte riktigt vad som har hänt med dem. Det har varit så otroligt... Ja, men som sagt, när Reebok-dealen klev in så
men
försvann...
Men var det inte
de
lite när han Mask dog också? Att det liksom blev...
Nej, men de körde på ett hårt ändå. Det var ju Punk och den andra, minns jag inte vad han heter. De fortsatte ju verkligen att köra hårt under några år.
Ja, det är väl att det liksom, ser vi. Trenden ändrades.
Jag tror det. Jag tror det med. Sen säljer de säkert sitt och går nog runt, men jag tror inte de är så stora längre.
Nej, och ett tag var de jättestora liksom. Alla hade tappat t-shirts och tappat shorts och... Men ja, så det finns ju mycket, mycket fightmärken. Och vissa har varit bra, vissa har varit skitsnygga liksom, men de har inte hållit i längden. Vilket är tråkigt. Eller liksom, sitter man på ett par gamla kultshorts nu, så ska man spara dem. Kan ni sälja dem på eBay om 30 år?
Ja,
men vad säger vi? Alltså, ja, det blir alltså intressant att se Venom-dealen här. Alltså, men det kommer ju ta ett tag att se vad fighters tycker, vad fansen tycker liksom. Kommer det här begynna Venom, att fansen går och köper så här fangear som är Venom, eller kommer folk inte bry sig längre? Jag vet inte, det var inte särskilt många som köpte de här UFC-tröjorna heller liksom.
Tror inte
det gick inte så bra för vad man har hört liksom, att det var inte som att det var, säger vi, alltså designerna var jättefula, jättetråkiga tröjor liksom, alla såg likadana ut, bara att det var namnet som var förändrat och lands, hur säger vi, på axeln liksom, lands typ märket. Så jag tror de måste jobba mer på sin design, vilket förhoppningsvis Venom kan göra. Ha lite mer liksom kläder som tilltalar fansen på ett annat sätt. Och så här, hur ser vi, detaljerade för varje fighter. Att du har lite en personlig liksom gear för just den fighten du gillar. Så där kanske de kan tjäna in pengar, men då måste de ju bjuda på lite. Vi får ju se på modeshowen här om 2 veckor.
Verkligen.
Hur de liksom fightas.
Det ska bli intressant att se. En som upprör fansen väldigt mycket, det är Aljamain Sterling. För han går runt med sitt bälte och gör massa grejer med bältet, och fans blir irriterade. Jag tycker det här är jätteroligt att Aljamain Sterling gör det. Första gången han tog upp bältet kände jag att det var väldigt oskönt. Däremot nu när han bara går all in på hela den här grejen, så tycker jag att det är fantastiskt. Han provocerar, folk kommer köpa den här PPV.
Så är det Q&A där han stod.
Ja, nej, men alltså det är smart. Jag tycker så här, när han ändå gjorde så här, i min mening, det var fel det han gjorde från början. Men nu när han tar det till den här nivån, då gör han parodi på det själv. Och då blir det bara jättekul i min mening. När man väl tänjer på någonting för mycket, då blir det till slut bara roligt. Och han lyckas här. Han ligger med bältet, han gör roliga grejer, han håller på, han irriterar folk. Och, ja, men det är bra. Jag tycker att det här var nog det bästa Aljamain Sterling kunde göra. Och ni som blir arga, ja, kul. Ni har gått rakt in i råttfällan där, för det,
jag gillar också att han hintar att han inte vill ha rematch och att han inte förtjänar det. Peter Jan har sagt och grejer också, att han så här, men då han kanske slår mig efter, han bryr sig inte om reglerna, då kanske han slår mig efter klockan har gått och liksom försöker hitta såna grejer här. Men han vet ju att så här, okej, folk stör sig, jag fortsätter köra på liksom, då kommer ju folk fortfarande tuna in, för nu får han ju den här pay-per-view-cutten också, eftersom han, och då vet han så, okej, om jag får in några miljoner som vi ser med torska, jag tjänar fortfarande pengar på det liksom, så varför inte?
Verkligen, ja, men det är jätteroligt. Så Aljamain Sterling, fortsätt gör det du gör.
Fortsätt röra upp folk, trolla.
Ja, och det är lite det här mental warfare också som han håller på med Jan. Det här är ju för att störa Jan. Det är därför han håller på och säger de här grejerna, så att det ska irritera,
ja,
100%. Honom. Så det är, allting är ju en taktik. Sen finns det de som inte ser att det är en taktik. Du, vi har ju den här magiska matchen som vi alla ser fram emot jättemycket. Och det är ju nu Jake Paul versus Ben Askren. Du kollade
match
på presskonferensen. Jag har inte sett den. Så.
Alltså, jag fastnade. Det var faktiskt rätt rolig. Men det är att så här, jag har ju liksom inte haft koll på vem Jake och Logan Paul har varit innan så där. Man har ju hört och jag liksom, men den här Jake Paul, jag kollade lite de här, för han går ju så här, I represent boxing, I'm a boxer. Han har klippt ihop något så här klipp när han knockar massa så här typ bums på sparring och liksom så här ska se jättefarlig ut. Men jag tycker ändå Ben Askren vinner varenda konfrontation de gör. Liksom Ben Askren kör den här lite papparollen. Alltså, men du, bara för att you have bad self-esteem behöver du inte projicera det på mig. Och liksom hela tiden, och man ser hur Jake Paul tycker det är jobbigt. Och liksom, det märks att han är 24 år, en omogen 24-åring i varenda konfrontation med Ben Askren. Liksom. Han har sitt lilla crew av grabbar som kör så här cheerleader-dans typ när han kommer in och liksom ska backa han. Och tyvärr, det tråkiga är ju att han valde, för han har gjort det här nu till att det är MMA mot boxning. Att han är representanten för boxning och Ben Askren är representanten för MMA. Att Dana White har bettat $1 million på att Askren ska vinna gör det ännu mer bekräftat att det är MMA mot boxning enligt Jake Paul då. Och att Snoop Dogg tror jag har bettat $1 million på att Jake Paul vinner. Så det har blivit någon så här kändisgrej här också. Tydligen så är det ju jättemånga som tittar på Jake Paul. Han har jättemycket miljoner fans. Och som Ben Askren själv sa, det här är ju liksom the payday of his life. Det spelar ingen roll, MMA-karriär i helhet så kommer man tjäna mer pengar på den här matchen. Tyvärr så är det ju MMA-världens sämsta boxare han möter. Men Ben Askren är ju ändå en fighter. Han har fightats många fighter liksom. Han har gått in där, han har blivit träffad med tunna handskar. Han har en annan mentalitet. Jake Paul känns lite som en mobbare, lite en bully liksom. När det går, ser vi, fördel för honom så växer han. Jag vill se han bli träffad. Frågan är om Ben Askren kommer lyckas göra det, eller om Ben Askren bara är en pedestal för Jake Paul och börjar bli en. Han vill ju ha Conor-match, det är det han säger. Att det här, vinner han över Ben Askren så vill han ha Conor eller Nate Diaz liksom. Jag vill ju på något sätt se dem möta han så de kan spöa. Men alltså det här är så sjukt att det har liksom blivit så här att man kan få, tänk så här att den här matchen kommer generera mer pengar än vad till exempel matchen i helgen gjorde. De kommer tjäna galet. Mer stålar på något sånt här jippo liksom, ja. Och jag tror också att Frank Mir mötte väl Antonio Tarver här också, som är en legit boxare, verkligen legit boxare, som gav, jag tror med Tyson Fury sa att det är hans svåraste match. Ska möta Frank Mir, och Frank Mir är ju typ 40 plus här, eller 39-38, ja. Liksom inte sett bra ut de senaste åren. Så det har blivit en liten sån här, det är kul att se att MMA-fighters har karriär någonstans, oavsett om det är bare knuckle eller såna här skumma matcher, men samtidigt så är det inte bra för hälsan att gå in och möta en, hur säger vi, en 100% legitim boxare när du får, liksom, hur säger vi, head trauma. Ja. Och visst, du får några miljoner på kontot, men då du får väga det liksom, är det värt eller inte värt, men jag måste säga så här, jag hoppas att Ben Askren vinner över Jake Paul i alla fall, på något vänster. Jag hoppas att han dirty boxar honom. Men av det jag sett på Jake Paul så ser han bra ut på mitts. Men han har ju bara mött super i sina tre boxningsmatcher. Jag tror han mötte två YouTubers. Och sen så mötte han en gammal NBA-spelare här senast som han knockade. Och jag tänker, hur säger vi? Kunde inte Robbie Lawler söva, 100% lite söva Ben Askren, så tror jag det kommer bli svårt för Jake Paul.
Ja.
Men det är kul, och Masvidal är med där också. Han ringde upp honom under presskonferensen och de höll på att bråka där med Askren. Och
jag tycker det är roligt, för Masvidal hade ju lagt ut en tweet då som är: "The individual I buried does not represent MMA. He represent all the hardcore and casual crotch sniffers." Men jag gillar Askrens svar här: "I refrained for 2 years, but let's be real, Jorge. You landed the luckiest knee of your life and I made you famous. You're welcome. You got 50-73 by Usman and it will likely again next month. Beat it, loser."
Ja, och Usman är ju också en crouch sniffer, ja. Enligt Masvidal, alltså, foot stomper. Nej, men det är jippo. Och jag kommer ändå se den här matchen alltså, och heja på
Espen. Kommer du att pay the pay-per-view?
Det kommer
alltså
jag inte göra. Den här blir en, det här blir Russian stream. Det här blir Russian stream och se den här. Men jag kommer ha min energi hos Ben Askren och hoppas att han whoppar den här konstiga YouTubern. Mm. Som verkar liksom, man ser, alltså Ben Askren har kommit in under skinnet på Jake Paul. Det märker man rätt så tydligt, för han blir liksom helt nervös och vet inte hur han ska reagera. Och han ger ju mer bort sig på sina de här dumma kommentarer och utspelarna gör liksom. Och det var ju kul också som Askren säger att så, alltså, hade vi mötts i en alley, du vet ju att jag hade, du hade sniffat mina balls liksom. Det är så här, du hade inte haft en chans, men i boxningsringen har du en chans. Och jag tror också att så här, det vart ju lite konfrontation där efter deras stare down. Ben Askren la handen i ansiktet på Jake Paul och puttade bort han, och Jake Paul la någon så här liten mes-smäll i magen på Askren och puttade han i ryggen han inte såg liksom. Så jag tror Askren har kommit in under huden på Jake faktiskt. Och jag tror han kommer få, det är en eller två veckor kvar till den här fighten. Och,
men Askren har alltid varit bra på surd. Det är 100%,
och han gör det liksom avslappnat och ja, så här, som en pappa liksom, som en kaxig tonårsson som han bara sätter på plats hela tiden. Fast inte aggressivt, utan han gör det med intelligens, och det är så kul för man ser ju hur han kokar Jake Paul inombords liksom. Och en annan rolig grej är att han nämner honom hela tiden som Logan Pauls brother. Han säger aldrig Jake Paul. Så han bara, du är ju en känd YouTubers lillebror som har liksom ridat på hans våg. Så alltid bara, yes, Logan Pauls brother. Logan Pauls brother says this. Så liksom, han vet ju vart han ska trycka på vilka punkter på Jake som känns liksom. Sen var det någon grej också så här, under presskonferensen han sa så här, hur många gånger har din storebrorsa spöat dig hela livet liksom. Han såg att det var något som tog i honom på Jake. Han gillade inte att höra det där, att det liksom har varit lite slag på sig åt storebrorsan under uppväxten. Och jag tror att Askren vet precis vad han håller på med här.
Jag tror många grejer, alltså, om vi bara går på en sån här också, att jag tror att det blir nog ett komplex att vara en lillebror när storebrorna har lyckats. Sen, jag tror så här, om 10 tjejer träffar de där två bröderna, så kommer nog 10 av tjejerna tycka att storebror ser mycket bättre ut.
100%.
Alltså, little brother har ett väldigt speciellt ansikte alltså. Så jag kan förstå att de där kommentarerna sätter sig, för att det handlar om så mycket mer. För att, alltså, tro mig, storebrorskomplex, it's real. Alltså, det är verkligen, det är en otrolig verklighet, speciellt när det också är storebror som har öppnat hela framtiden. Exakt. För den här killen.
Ja, det var han som banade väg, och så har han kopierat liksom.
Och det är inget fel i det han gör, men det kommer också sitta där. Så Ben Askren, han är helt rätt ute att trycka på de här grejerna.
Ja, han trycker just det här liksom, att han, det finns ju något annat klipp innan presskonferensen också då. Jake Paul kommer in och typ så här kastar något på Askren och så här, du är old man, och så kommer hans lilla cheerleadergrupp där med grabbar och så här, yeah! Som så här, säger man, en gammal high school film liksom, där kommer fotbollteam och ska mobba typ den krullhåriga killen liksom. Men Ben Askren har kontringar på allt, och man ser att det gillar han inte alls, den här Jake. Men alltså, det är så här världen ser ut nu. Man får bara acceptera att det kommer vara såna här kändis YouTube fighters liksom, som kommer generera mycket pengar. Och det är väl en möjlighet för typ Ben Askren, tänkte jag. Annars hade han varit en han hade ju inte fått in de här pengarna annars. Men förhoppningsvis så har han jobbat lite på sin boxning. Han körde lite med Freddie Roach, och Dana har ju börjat betala tränare för honom nu. Det har blivit en sån grej liksom, att så här, vi skickar han på camp här en vecka, och han måste träna där för att liksom kunna i alla fall vinna. Eller Dana vill ju inte förlora det här bettet liksom. Men det är en intressant match oavsett vad. Det är kul att Ben Askren är i rampljuset igen.
Jag tycker det är jätteroligt att Jake Paul också håller på och hetsar McGregor när McGregor förlorade, och sen så får han en match mot Ben Askren. Det är så här, vänta, du ville ha någon MMA-match?
Hans första val var ju Dylan Danis, som han säger chickened out, som inte ville skriva på kontraktet liksom. Killen med en MMA-match, va, tror jag. En grappler igen, en renodlad grappler liksom. Så det är kul att han jagar dem. Det kommer väl bli en Damian Maia snart han kommer vilja ha också.
Ja,
men ja, vi får se. Alltså, jag vill ju gärna se han möta någon som kan boxas, MMA-fighter, och då tror jag det tar slut för Jake Paul. För han har ju ändå en möjlighet att vinna över Ben Askren, just att Ben Askren är jättedålig striker liksom. Han är ju en brottare, och det har man ju sett hela hans karriär. Han kliver in, tar ner folk, och så kontrollerar de på marken tills han får en vinst liksom.
Vem vinner mot hans Mollenkamp och Dominic Cruz?
Dominic Cruz tror jag, fast han är liten så är han snabb och weaselig. Så han tar sig in fort. Mollenkamp är ju en imposter.
Fan, jag har tittat en hel del på det där med Mollenkamp. Alltså, han känns som en riktigt oskön person, alltså, med hela grejen han gör. För er som inte vet då, det han gör är att han sköter sponsoravtalen med Fighters och Monster. Och liksom i de här avtalen på något sätt så får han då Fighters att vara med på bilder och göra massa grejer och gå in och kommentera hans saker, så att han också då, så att hans Instagram ska växa. Och han har kapat Fighters som inte har velat göra det, då har han också klippt deras kontrakt. Det är sjukt. Alltså, det är verkligen helt sjukt. Jag förstår inte att Monster tillåter
att de låter honom fortsätta. För du är så jobb i jobb.
Ja.
Och helt plötsligt mixar du personal life med jobb för att du vill ha lite clout på alla de här fighterserna och kanske bli coolaste killen i ditt crew liksom, eller ute på Instagram. Jättekonstigt. Men det är ju så liksom, pengar köper ju det mesta. Och, men det är ju också så här, är det äkta?
I slutändan är det ju inte äkta. Jag tror att Mollenkamp kan slänga de här sponsorpengarna på folk. Det var ju som när han hade pratat med Michael Bisping, och Michael Bisping säger, du och jag är inte vänner. We are acquaintances eller business associates, and that it. Så är det, och jag tror att det är viktigt att inte förväxla det. Jag tror att väldigt många kliver in i den här branschen och tror på något sätt att de ska bli bästa polare med folk. Det funkar inte så. En vänskap växer inte på det sättet.
Och speciellt köpa vänskap. Ja. Alltså, han måste ju förstå det. De här fightersna är glada att de får Monster som sponsor. Ja. De får betalt. De får liksom finansiell hjälp. Ska det ingå då att bli kompis med dig? Mm. Då är det helt andra krav på den här finansiella hjälpen. Det är en helt annan relation liksom. Men det kommer ju nystas upp så här. Så han har ju varit aktiv ett tag, men nu så börjar det liksom luckras upp. Oftast är det ju att en behöver säga att det uppstår en situation, och sen kommer alla de här bara poppa upp att så här, men vi gillar inte det heller. Den här bilden vi tog var ju också bara för din Insta eller fake, och vi ska låtsas vara kompisar. Men det är väl hans personliga ego som behöver hängas liksom runt med massa fighters för att känna sig att han är delaktig, för att han kör någon så här stereotyp fighter typ image, att han själv är fighter liksom.
För det han har gjort är ju tydligen, han har ju hällt vatten på sig själv flera gånger så får det se svettig ut, och sen han bett typ att han ska spöa upp någon. Han har satt Hoyce Gracie i en kimura och massa sådana grejer, att han har strypt ut
den enda som typ har gått i försvar för han är Rampage. Men det är också att Rampage var ju en gång i tiden den bäst betalda monsteratleten som fick liksom jättemycket stålar. Han körde ju den här monstertrucken också, de gav han, och liksom att han har en kompisrelation med Mollenkamp förutom de här fake-grejerna. Det var han som gått in och sagt liksom, att han diggar honom. Men man tänker att det är en person av kanske 20 som har gått ut och sagt att den här snubben är en sneaky liksom snake som bara vill personlig gains för liksom för stålar till dem, och det blir fel.
Det är
liksom
inte hans egna pengar, det är det som är så galet också. Det är inte hans pengar, utan han gör det här för sitt företag, för att bygga sitt eget brand. Alltså, det är ju som att jag här skulle gå ut och kräva av fighters, gå in och kommentera mina bilder, gör det här, vi måste ta en bild på det här. Alltså, jag har aldrig krävt någon gå in och kommentera mina grejer. Alltså, det är bara,
men han har ju ett eget MMA-märke, Triumph, som
är det,
det är hans egna märke, så han har ju ett eget liksom klädmärke som jag tror han promotar genom att slänga upp det på de här fightersna. Så han har ju hamnat i en position där han sitter som typ liksom PR-ansvarig för Monsters sponsorskap. Så han liksom, men jag sponsrar dig Paul, men nu ska du upp på dig min t-shirt och jag ska fota dig, så får jag lite reklam för mitt märke, och på min Insta hänger vi, och du tänker jag gör det här för annars kommer mina pengar från Monster sluta komma liksom. Jättefel, men det är bra att det outas i alla fall. Det behöver komma upp till ytan, och jag tror att han inte är den enda. Jag tror det finns många sådana här i branschen som liksom spelar en kompisrelation där egentligen är betalning bakom, och sen blir det, säger vi, kommer det osämja den dagen pengarna slutar gå, för då blir det helt plötsligt att men nu är inte vi vänner längre. Och vad trodde jag? Jag trodde det var en riktig kompisrelation, men du har ju betalat för att vara vän med de här fighterna i ditt lilla hur säger vi, sociala medieklick liksom.
Ja. Jag tror att det är många som kommer bli besvikna ifall de sitter på den positionen att de betalar folk en massa pengar bara för att bli polare. Slutar aldrig bra. Men däremot har vi nått slutet på dagens MMA-podd. Folk, återigen, super tack till alla er som har stöttat oss på Patreon. Ja.
Det och vi har ju varit grymt. Lite, det har ju dragit ut på tiden här lite.
Ja.
Men saker är på G.
Saker är på G, jag kan säga så här. Nästa vecka, då kommer vi kunna börja avslöja lite vad som är på G. Så det lovar vi att nästa veckas avsnitt så kommer vi börja att säga lite vad vi har på gång. Så ni kommer att få en, i alla fall inte all information, men ni kommer få en del av infon. Och fortfarande, om ni vill in och stötta oss på Patreon, gör det jättegärna. Vi uppskattar verkligen allting. Yes. Så fortsätt att stötta, och ni som är nya, kliv in och backa.
Dela podden.
Precis, dela podden på era sociala medier. Hjälp oss att växa. Följ oss på sociala medierna, @Paulevaj, @MMA-podden.
På Twitter, SebSebbaRealOne.
Precis, och sen på Clubhouse också så har vi ett rum där, så det är bara sök på MMA-podden så kommer ni hitta den. Ni kan följa både mig och Sebba på MMA-podden eller på Clubhouse också, så ska vi se till att få igång lite konversationer där. Vi har varit lite dåliga med lyssnafrågor, men det är också för att vi håller verkligen på. Vi lägger mycket tid just nu på att få igång allting så att vi verkligen kan växa och expandera med MMA-podden. Lyssnafrågorna kommer komma tillbaka när vi har börjat landa lite i allting. Så vi har inte glömt dem. Vi försöker bara att lägga fokus på rätt saker just
och
nu.
En liten sån här easter egg. Det kommer bli möjligheter för mer interaktion från er som lyssnar och med oss i form av lyssnarfrågor, i form av andra andra interaktioner liksom.
Precis. Och Clubhouse, optimalt ställe att vara med på.
Yes.
Simon Svan, han kliver alltid online när vi är där. Och sist så fick han ju till och med en private session, och den kostade inte $1 million.
Exakt.
Han var den enda som var med, den enda som var delaktig. Ja, då får man surra med MMA-podden grabbarna och vara en del av, då blir man helt plötsligt en del av duon och då blir det en trio.
Exakt.
Där har vi nått det. Tack för den här gången, kära vänner. Försök att gå ut av lite, njuta av lite sol, men det är mest regn ute. Så
glad påsk dessutom.
Ja, just det.
Just det.
Glad påsk. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då.